Vi befinner oss i Indien för 5000 år sedan. Den vediska kulturen som sedan årtusenden blomstrat över stora delar av jorden börjar nu hotas av mäktiga, ondskefulla kungar. Störst av dem alla är den demoniske kung Kansa som lyckas erövra alla angränsande länder och sätta skräck i hela världen. En dag blir Kansa underrättad om att gudomens högsta personlighet, Shri Vishnu, är på väg att uppenbara sig på jorden för att förinta honom och alla andra ondskefulla kungar. Han får veta att Vishnu kommer att födas som åttonde son till hans egen syster Devaki. Kansa låter därför fängsla Devaki och hennes man Vasudev i sitt slott, och varje gång Devaki föder ett barn lägger Kansa beslag på det och dödar det. Då den åttonde sonen föds är det gudomens högsta personlighet som uppenbarar sig i Vasudevs och Devakis fängelse. Och han ber Vasudev att flytta honom till en liten by några kilometer från Kansas palats. Därefter förvandlar sig Vishnu till ett litet barn. Som genom ett trollslag öppnar sig fängelsets portar och Vasudev beger sig till kung Nandas hus i Vrindavan, där han i smyg byter ut sin nyfödde son mot ett flickebarn som samtidigt fötts där. När Vasudev gjort detta återvänder han till fängelset och lägger flickebarnet i Devakis famn. Morgonen därpå märker vakterna vad som har hänt.
Va? Vad är det?
Hör! Barnet är fött! Barnet är fött!
Vi måste genast gå varsko, kung Kansa.
Ers majestät! Ers majestät!
Det görs barngråt ner från fängelsehålan.
Va? Va? Min grymma död har blivit född. Vakt, gå inte. Bär hit mina kläder och följ mig sedan ner till fängelsehålan. Jag ska göra processen kort med det fördömda barnet. Se så, skynda på nu. Vi har inte en sekund att förlora.
Kansa var skräckslagen nu när hans död närmade sig och håren på hans kropp reste sig. Han begav sig genast till fängelsehålan där Devaki och barnet fanns.
Så, men Devaki, din föräderska, du vet säkert mycket väl varför jag kommit. Och du, Vasudev, du minns väl ditt löfte att överlämna varje nyfött barn till mig?
Men ädle konung!
Sluta med ditt smicker, Vasudev. Det hjälper varken dig eller barnet. Du vet mycket väl att detta barn har kommit för att döda mig. Se så, Devaki, räck hit barnet nu så slipper jag använda våld.
Nej, vänta, vänta! Döda inte min lilla flicka! Skona henne! Ser du inte att det barnen nyss mötte en flicka? Kommer du inte ihåg att det var en pojk som skulle döda dig? En flicka kan inte göra dig något illa. Kansa, du har ingen att vara rädd för.
Släpp barnet, sa jag.
Kansa, vad var häftigt. Jag har fått 7 små barn här i din fängelsehåla. Och du har dödat dem alla, ett efter ett. Var snäll och skona min flicka. Låt henne få leva som en dotter. Jag lovar att du ska bli din sons hustru en dag.
Nu är du tyst. Snog med list från din sida, Devaki. Nu är leken slut.
Kansa sliter åt sig barnet med våld och ska just kasta det i golvet då det plötsligt glider ur hans händer och flyger upp mot himlen. Det visar sig som Vishnus åttaarmade syster, gudinnan Durga. Hon är vackert klädd i siden och blomstergirlanger och smyckad med dyrbara juveler. I händerna håller hon en båge, lans, pilar, en klocka, en snäcka, en diskus, en klubba och en sköld. Hon talar med mäktig röst till Kansa.
Haha, din eländige dåre! Hur skulle du kunna döda mig? Din tid är kommen, din usla demon! Det barn som ska döda dig har redan fötts före mig någon annanstans på jorden. Och din död är lika säker som att du fötts en gång. Och våga inte röra din syster Devaki en gång till. Då ska Herrens vrede drabba dig tusenfalt.
Ja, skona mig, höga gudinna. Skona mig. Ja, ja, det är rätt. Jag har burit mig dumt åt. Förlåt mig Devaki för allt jag har gjort. Och du ädle Vasudev, jag inser nu fruktansvärt jag handlat mot er båda. Jag har vanvördat vårt släktskap och dödat mina egna syskonbarn. Vad ska nu bli resultatet av dessa avskyvärda handlingar? Säkert kommer jag hamna i mörkast av helveten, och jag förtjänar det. Vad ska jag ta mig till? Vad kan jag göra annat än att be er att ändå inte misströsta? Trots allt styrs vi alla av en högre makt. Och vi får inte alltid vara tillsammans så länge som vi vill. Och dock fast den kroppen dör, så förblir ju själen. Så försök inte sörja era förlorade barn, Vasudev och Devaki. Var snälla, förlåt mig det grymheter jag begått mot er. Jag är en helt obetydlig person, och ni är så stor sinta goda. Se här, ni är fria att gå. Är det någonting ni behöver, så säg bara till.
När Kangsa talade till sin svåger och syster rullade tårarna ner för hans kinder, och han föll ner vid deras fötter. Han lossade deras järnbojor och visade dem vänlighet, precis som en familjemedlem.
Min kära bror, trots allt ont du gjort är det skönt att se hur du ångrat dig. Jag förlåter dig dina missgärningar. De beror helt enkelt på okunnighet om själens natur. Då är man onödigt fäst vid sin kropp och kan göra vad som helst för att undvika döden. Men en person som förstått sin andliga natur är aldrig rädd, för han tar alltid skydd hos Herrens lotusfötter.
Nästa dag lät Kangsa kalla på alla sina rådgivare och berättade för dem vad som hade hänt under natten. Hans rådgivare var inte särskilt duktiga, men mycket demoniska och eviga fiender till halvgudarna. De började ge sina onda råd.
Ers nåd, jag anser att vi inte kan ge upp så lätt. Ni vet att Vishnu har kommit för att döda er.
Oss också.
Och den saken förändras inte bara för att ers nåd blev lite sentimental.
Vad? Sentimental? Kallar du mig sentimental, din fräckel?
Ursäkta mig, ers majestät. Jag uttryckte mig kanske lite... Nåväl. Jag föreslår alltså att vi vidtar åtgärder. Vi har här en plan för att döda alla barn som fötts de senaste 10 dygnen. I alla länder, städer och byar. Om vi följer den till punkt och pricka, då kommer vi att bli av med det barn som skulle döda er.
Ja, och vad beträffar halvgudarna så kan de inte göra oss illa. Vi vet ju att de sedan länge fruktar er för er omätliga styrka. Ha! Då ni började vräka pilar över dem flydde de som harar åt alla håll, eller så föll de på knä och viftade med sina turbaner som era undergivna lakejer.
Ja, det vet ju alla att ni är den mäktigaste konung som beträtt jordens yta. Men vi måste vara försiktiga ändå. Om man till exempel nonchalerar en sjukdom, då kan den bli obotlig. På samma sätt är det om man inte tyglar sina sinnen, utan släpper dem lösa. Då förlorar man kontrollen över dem. Därför måste vi vara vaksamma mot halvgudarna, så att de inte växer sig för starka.
Och Vishnu är den som leder alla halvgudarna. Alla religiösa principer, den vediska kunskapen, kobeskydd, brahmaner, självtukt och offerritualer är alla till för att dyrka Vishnu. Låt oss därför också döda alla brahmaner och kor och förfölja allt religionsutövande. Och på så sätt kan vi vara säkra på att döda Vishnu, besegra halvgudarna och själva ta makten över hela jorden.
Och så övertalade Kangsas demoniska rådgivare honom att börja förfölja alla gudshängivna, döda alla nyfödda barn, alla kor och heliga män som är viktiga för religionen i världen. Vad de inte visste var att fiendskap mot Krishnas hängivna bara leder till att deras egen död påskyndas ännu mer. På så sätt grävde demonerna en grop åt sig själva. Fastän Krishna egentligen var son till Vasudev och Devaki, kunde Vasudev på grund av Kangsas grymheter inte närvara vid födelseceremonin. Men Nanda Maharaj, Krishnas fosterfar, firade födelseceremonin med stor glädje. Påföljande dag tillkännagav man att Yashoda hade fött en son. Enligt vedisk sed utförde Nanda Maharaj olika ritualer och skänkte tusentals kor och hela berg av spannmål till brahmanerna. Dessa ceremonier och gåvor är viktiga för att hjälpa oss att rena vår existens. I den materiella världen lever vi alltid under besmittade förhållanden, är fästa vid pengar eller har dåliga vanor. Därför utförde Nanda Maharaj olika ceremonier för att rena sig själv och båda lycka för barnets framtid. Vid Krishnas födelseceremoni började alla brahmaner recitera olika vediska mantran, och man hörde ljudet av horn och trummor utanför huset. Över hela bygden kunde man höra glädjefyllda ljud. Gator och torg var smyckade med dekorationer och väldoftande vatten. Väggar och tak var fyllda med flaggor, festdekorationer och lövkransar. Och portarna dekorerades med blommor. Alla kor pryddes vackert med olika färger, påfågelsfjädrar, vackra tyger och gyllene halsband. När koherdarna och herdinnorna hörde att Nanna Maharaj firade sin sons födelseceremoni blev de alla mycket förtjusta. Krishna, Krishna.
Idag är vår by smyckad till fest med blommor och flaggor på gator och torg. Ska klä sig i finaste siden och ingen får känna den mysta sorg. För mor Yashoda har fått en son, det vackraste barnet i byn,
det vackraste barnet i byn.
Barn har ingen sett förr. Hans ögon är vackra som lotusblad. Låt oss sjunga hans namn så att alla kan höra och följa med i vår parad. Krishna, 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 Krishna,
Krishna, Krishna.
På detta sätt går de alla fram till Nandas och Yashodas hus och de välsignar barnet Krishna genom att offra olja, yoghurt, mjölk och vatten som de stänker på Krishnas kropp och sen också på de andra närvarande. Orkestra spelar och under den muntra tillställningen börjar även gästerna stänka yoghurt och kasta smör på varandra. Nanda Maharaj betraktar roat herdarnas och herdinnornas förehavanden.
Kära koherdar och herdinnor, idag har vår lilla bygg och kola blivit välsignad av Herren Vishnu själv, som har låtit lilla Krishna bli vår son. Jag vet att ni alla hyser stor kärlek till vår lilla son och jag hoppas att ni ber till Herren Vishnu om beskydd för lilla Krishna så att hans liv måste bli lyckligt. Det är underbart trevligt att ha er här och ett besök har gjort denna dag extra lyckobådande. Jag hade tänkt att tacka er alla genom att skänka er varsin gåva. Vad helst ni önskar ska ni få.
Nanna Maharaj och de andra herdarna visste inte att Krishna i själva verket är ursprunget till Vishnu och att han är gudomens högsta personlighet själv. De såg Krishna som sitt lilla kära barn och bad till Vishnu om beskydd för Krishna. Efter födelseceremonin var det dags för Nanda Maharaj att fara till Mathura för att betala sin årliga skatt till Kansas regering. Han tog farväl av sin familj och sina vänner och gav några av kohedarna i uppdrag att skydda Krishna och begav sig så iväg.
Vasudev, gamle vän.
Nanda, det är som om det var en livstid vi såg sist. Du kan inte ana hur glad jag är över att få träffa dig, Nanda.
Samma här, Vasudev. Till så, slå dig ner här en till mig. Jag ska hämta något att dricka. Känn dig som hemma. Så vad gör mig den äran att få besök av dig, min kära Vasudev? Du måste ha haft en hård tid i fängelse. Hur mår det, Vaki? Stackars kvinna. Vad måtte hon inte ha gått igenom?
Ja, Devaki, hon är utan tvivel en stor gudsengiven. Hon tar alltid skydd under Herrens lotusfötter. Hur skulle hon annars ha kunnat tolerera de fruktansvärda prövningar hon utsatts för? Men Nanda, låt mig fråga dig. Hur står det till i Gokul? Jag har hört om dina nyfödda söner Krishna och Balaram. Hur mår de? Är allt väl med dem i Vrindavan?
Ja, allt är väl. Och nyligen firade vi Krishnas födelseceremoni. Och det var en munter tillställning, ska du veta. Ja, hela Vrindavans befolkning var där för att lyckönska lilla Krishna och Balaram.
Ja, det gör mig gott att höra. Min kära bror, du var alltid mycket angelägen om att få en son, men ändå hade du ingen. Men nu har Gud varit nådig mot dig, och det gör även mig lycklig. Min tid i Kamsas fängelse var svår, och mina 7 söner blev dödade. Men nu då jag är fri, och jag hör att din son Krishna lever och har hälsan, ja, då känns det som att födas på nytt.
Nanda Maharaj visste inte att Krishna egentligen var Vasudevs son och att han hade förts till Nandas hus i smyg för att undkomma Kansas vrede. Av rädsla för att förråda Krishna kunde Vasudev inte säga sanningen och därför förhörde han sig nu i smyg om sin älskade son.
Förresten, tala om för mig hur ni har det i Vrindavan. Ni har ju många djur där, har jag hört. Mår de bra? Får de tillräckligt med gräs och vatten? Har ni det lugnt och fridfullt där i byn? Jag hoppas att ingen försöker tränga sig in och störa er och era barn.
Ja, jag ska säga dig att då Krishna föddes, då var det som lyckogudinnan själv Lakshmi kom till vår by. Ja, överallt flödar det nu av rikedom. Träden är överfyllda med frukt och korna ger så mycket mjölk att vi har obegränsade mängder av yoghurt, smör och ost. Alla kohedarna med sina fruar lever fridfullt. Och ingen stör oss i våra sysslor.
Ja, det låter utmärkt, kära Nanda. Men jag har en känsla av att du ändå måste vara försiktig. Man vet aldrig vad som kan hända. Ja, om du redan har betalt din skatt till regeringen, ja, då råder jag dig att återvända hem så snart som möjligt. För jag känner på mig att det kan vara något på tok i Gokul.
Vasudev visste att Kansa hade sänt ut sina män för att döda alla barn som fötts de senaste 10 dagarna. Därför var han orolig för att något skulle hända Krishna i Vrindavan. Således begav sig Nanda Maharaj på Vasudevs inrådan tillbaka till Gokula.
Jag undrar just vad Vasudev menar med det han sa. Han rådde mig att vända tillbaka till Gokula så snart som möjligt. Och han sa att han kände på sig att någon fara hotar oss där. Om Vasudev säger en sån sak så måste det ligga någon sanning bakom. Han är minsann inte den som sprider lösa rykten. Skynda på mig lite, är ni snäll. Jag känner på mig att något inte är som det ska.
Ja, herr. Jag ser att det redan står ett ekipage och väntar på er vid andra sidan Jamuna stan. Vi är framme om ett ögonblick. Oj! Hare Krishna.
Nanda Maharaj var ivrig att komma tillbaka hem till sitt hus i Gokula för att försäkra sig om att inget hade hänt Krishna och Balaram. På vägen bad han till Gud att han skulle skydda lilla Krishna från alla faror som kunde hota.
Kusk, ta mig genast till Gokula.
Ja, herr.
Kära herre, på samma sätt som ett lilla barn ser sitt enda skydd i mig, som är hans far, ser jag mitt enda skydd i dig. Vad kan jag göra för att skydda min familj eller ens mig själv? Ingenting. Därför kan jag bara be till dig att du är barmhärtig mot lilla Krishna och Balaram och skyddar dem mot alla faror.
Medan Nanda Maharaj färdades hemåt närmade sig en lömsk figur det hus där Moria Shoda fanns. Det var Putana, en ruskig häxa känd för sin förmåga att fånga och döda små barn. Hon hade färdats genom yttre rymden till jorden för att på Kansas önskan bege sig till Vrindavan och döda Krishna.
Kanske inte på häxor, men jag vet vad jag vet. Av min mor har jag fått lära mig en annan hemlighet. Jag kan flyga på kvastar och annat som duger. Och vad rör det väl mig om du tror att jag ljuger? Bara en får bestämma om vad som är rätt, och jag njuter av livet på mitt lilla sätt. Jag är Petana Kichari, den värsta häxa du mött. Ja, det är bäst du låser dörren, för jag längtar efter kött. Ett lidligt stycke. Vem bryr sig om dykt? Därför är jag ganska känd över hela våran bygd. Jag är elak och ful, men är duktig och locka, och sinnen förbryda och blir skön som en docka. Men jag är Petana Kichari, ingen klen vegetarian. Och jag älskar att kalasa på mörda människor och barn. Så jag kommer till byn som en vacker gudinna, och då brottet blir känt har jag hunnit försvinna. Så osynligt vackert jag spinner mitt garn, och du kan inte tro förrän jag äter ditt barn. För jag är Petana Kichari, den värsta häxa du mött. Ja, det är bäst du låser dörren, för jag längtar efter kött.
Hemma hos Moya Shoda anade ingen en annalkande faran. Några herdekvinnor var på besök, och de hjälpte Yashoda med amning och olika hushållsbestyr. Då ett barn är nyfött är det vanligt att många kvinnor kommer och gästar för att ge gåvor eller hjälpa till att amma barnet. När putarna trädde in genom dörren var det därför ingen som misstänkte någonting. Putarna hade med sin magiska kraft antagit en förtrollande vacker skepnad och lurade alla att tro att de kommit för att önska barnet lycka.
Och se, det måste vara lyckogudinnan själv som kommer hit för att välsigna Krishna.
Ja, har du sett vilka vackra kläder hon har? Dyrbart siden och smyckena på hennes kropp gnistrar precis som hos halvgudarna. Hon har en doftande lotusblomma i handen. Det är säkert en gåva till Krishna.
Aha, de dumma människobarnen tror att jag är en gudinna. De har ingen aning om att jag är här för att göra slut på deras lilla kelgris.
Välkommen, du ståtliga kvinna.
Jag har kommit för att se det vackra barnet, kära du.
Ja visst, följ med mig.
Mm, där ligger han, den lille. Men jag känner en sån sällsam kraft som strålar ut från honom. Ja, det här är inget vanligt barn. Det här barnet är mäktigare än en halvgud. Så kraftfullt att han skulle kunna förgöra hela världen omedelbart. Men mot mig har han inte en chans.
Putan hade smort in sina bröstvårtor med ett mycket starkt gift. Och så snart som hon tagit barnet i sina armar gav hon honom bröstet. Hon räknade med att han skulle dö så snart han började suga.
Nu ska du dö, ditt lilla kräk.
Krishna slöt ögonen och började suga på Putanas bröst. Han var så barmhärtig att han accepterade Putana som sin amma, trots att han visste att hon kommit för att döda honom. Det sägs att Putana därför, trots sin ondska, fick samma förmån som Yashoda, att tjäna Gud som en mor. Så Krishna drack all den förgiftade mjölken och till slut sög han också i sig demonens livsand ur hennes bröst.
Åh, oh, nej! Nej! Lämna mig fred, barn! Lämna mig fred!
Hon skrek högt och svettades, och då hon dog hördes ett våldsamt oväsen från alla håll och folk trodde att ett åskväder hade brutit ut. Då Putana dog antog hon sin verkliga gestalt som en stor demon. Hon öppnade sitt vidriga gap och vräkte sina armar och ben överallt. Med ett fruktansvärt ljud föll hennes jättelika kropp ner över Vrindavan. Hennes kropp slog ner och splittrade träden överallt. Den sträckte sig över 2 mil och hennes hår låg utspritt åt alla håll. Alla Vrindavans invånare slogs av häpnad.
Herregud! Vad var det som hände?
En jättelik häxa föll ner över Vrindavan. Kom och se vilken fruktansvärd syn. Titta, hennes näsborrar ser ut som grottor. Hennes mage ser ut som en uttorkad sjö.
Men titta, titta vem är det som ligger där? Se, ett litet barn kryper omkring på henne.
Men det är ju lilla Krishna. Skynda, vi måste springa dit och rädda honom.
Gopierna bar hem Krishna till Moya Shoda, som med glädjetårar tog honom i sin famn.
Åh, kära lille Krishna, jag är så lycklig över att du fortfarande lever. Det måste ha varit den högsta herren som höll en skyddande hand över dig. Snälla Morohini, kom och hjälp mig att tvätta Krishna. Och låt oss sjunga mantran för hans beskydd.
Och så sjöng Moya Shoda, Rohini och de andra olika mantran för att driva bort alla olycksbådande andar och spöken som ibland stör människornas sinnen. Dessa väsen uppenbarar sig ibland i drömmar eller som gamla kvinnor som suger blodet ur små barn. Men sådana spöken kan inte vistas någonstans där man sjunger Guds heliga namn. Och därför sjöng ni Moya Shoda olika namn på Vishnu för att skydda Krishna. Yashoda och gopierna var så fyllda av tillgivenhet till Krishna att de bara tänkte på hur de skulle kunna rädda honom från alla faror. De var inte alls medvetna om att Krishna är gudomens högsta personlighet i egen person, utan såg honom bara som sitt kära barn. På så sätt var de alltid försjunkna i kärleksfulla bestyr med gudomens högsta personlighet. Under tiden återvände alla herdarna som varit i Mathura för att betala skatt. Och bland dem var också Nanda Maharaj.
Titta Nanda, en fruktansvärd olycka har drabbat Gokula.
Vad skådar jag? Så det var Vasudevs förutsägelse sann i alla fall. Han måste vara en stor siare. Hur skulle han annars kunnat förutsäga en sån sak?
Låt oss samlas, alla herdar, försöka få bort den välja häxkroppen. Hallå, Dira, spring och hämta din pappa, se till att ni tar med er verktyg, stora spett och sågar. Ni andra kan väl hjälpa till att göra en stor brasa.
Min kära Krishna, Hur du lyckas undgå att bli dödad av den hemska häxan är mer än vad jag kan förstå. Jag skulle aldrig lämna dig utan mitt skydd på det sättet. Men känner du doften, Yasoda? Den kom från elden där de bränner häxans kropp. Det doftar ju som den finaste rökelse, inte alls som det borde. Det verkar som om häxan blivit välsignad av vår lilla son och hennes kropp sprider transcendental väldoft. Det är en märklig son vi har.
Fastän putarnas avsikter var demoniska hade hon blivit renad genom Krishnas barmhärtighet. Det visar att Krishna är alltigenom god. Han accepterade putarna som sin amma och drack hennes mjölk. Hans lotusfötter som tillbes av stora vismän trampade på putarnas kropp. Därför råder inget tvivel om att häxan putarna nådde befrielse och återvände till den andliga världen. Slutsatsen blir därför att även den allra minsta tjänst till gudomens högsta personlighet kan skänka den största välsignelse, även om den utförs av en demon som putarna. Hur ska man då kunna uppskatta den välsignelse man uppnår om man ägnar sitt liv helt åt att tjäna Gud i kärlek?